och välkomna till avsnitt 18 av Femnytt. Jag som pratar heter Tova-Lisa Rök. Jag är ganska nyligen hemkommen från bröllop i Irland, vilket var otroligt. Det var ett så otroligt fint brudpar och det var en fantastisk middag och det var så otroligt roligt att träffa många av Johns familj som jag inte har träffat förut. Så att jag har haft en väldigt, väldigt fin helg bakom mig och jag är väldigt liksom, ja, men fylld med den energin så att säga. Så att jag hoppas att ni också haft en bra vecka. Att ni tar hand om er där ute och inte glömmer att liksom, ja, men göra saker som känns roligt och planera saker och ha saker att se fram emot. För det är ofta bland det viktigaste för mig i alla fall när det känns liksom lite så mörkt och tråkigt som det gör just nu. Att fortfarande försöka planera saker som känns roliga och mysiga och, ja, men göra det bästa av situationen helt enkelt. Och när man kommer hem från en sån här helg så känns det som att liksom batterierna är lite laddade igen och man orkar med lite mer. Så att det har verkligen varit otroligt. Men utöver det så tänker jag att vi ska hoppa rakt in i veckans avsnitt. Ja, och den här veckan tänker jag att vi återigen ska rikta in oss på ett enda ämne. Och det är nämligen Jeffrey Epstein. För det här är ju lite av en nyhet som aldrig riktigt tar slut. Både på grund av den liksom politiska meningen som finns i det här fallet. Men också för att det finns otroligt många frågetecken som kvarstår. Jag gissar på att ni redan vet mycket om det, men jag vill ändå börja om från början. Så att vi alla är med på liksom samma spår och så att man vet vad liksom utgångspunkten i det här fallet är. Så, till att börja med är Epstein född i en arbetarklassfamilj. Han hade höga ambitioner, men gick aldrig klart universitetet. Men han lyckas ändå på något sätt få jobb som lärare på en ganska prestigefylld skola i New York. Genom att manipulera och använda sig av sin charm tar han sig sedan vidare till Wall Street. Och det är fortfarande ytterst oklart hur han blev så rik som han blev. Och i Wall Street blir han också påkommen av att han liksom har ljugit på sitt CV och så. Men han lyckas även manipulera sig ur den situationen och behålla sitt jobb. Så att han blir slutligen väldigt löjligt rik då och ses ofta i kretsar med mycket rika och inflytelserika människor. Som vi alla vet så finns det ju mycket bildbevis med bland annat prins Andrew, Trump och Bill Clinton. Bland andra då. Men det är väl tre av de största namnen i alla fall. Det ska också nämnas tidigt att han är en ytterst narcissistisk man som var duktig på att utpressa och manipulera. Det finns lite olika uppgifter om när han kan ha träffat Ghislaine Maxwell. Men det verkar vara kring 80-90-talet. Och även hon är en ytterst viktig person för den här historien. Så att hon är då från London, eller från England i alla fall. Och hade nyligen förlorat sin pappa när hon kom till USA. Och träffar då Epstein. Och de blir ganska snabbt ett par. Det känns lite märkligt att benämna dem som ett par i liksom en vanlig bemärkelse. Men i brist på ett bättre ord så är det så jag kommer benämna dem i det här i alla fall. Utöver det så är det lite svårt att veta vart man ska börja i den här historien. Maxwell var liksom bildad, hon var bubblig, hon var väldigt charmig. Hon var väldigt extrovert medan Epstein ofta beskrivs som mer introvert. Så att man tror i alla fall att mycket av hans kontakter här leder till henne. Men det var i alla fall under relativt tidigt 2000-tal som historier började komma fram. Han hade ett väldigt stort hus i en väldigt rik stadsdel av Palm Beach. Och där vet vi ju även att liksom personer som till exempel då Trump har hus. Och grannar började vittna om att de såg mycket unga flickor runt huset. Just det här tipset ledde ingenstans för att polisen kom dit och kontrollerade flickorna. Men eftersom alla var vuxna så åkte de bara därifrån. Men de blev ganska tätt följda av andra vittnesmål. Polisen började hitta många flickor som alla hade samma historia. De hade på olika sätt blivit tagna till huset, antingen av Epstein och Maxwell. Men det var också vanligt förekommande att någon av deras vänner tog med dem. Det är också viktigt att komma ihåg att Palm Beach också har väldigt fattiga områden. Och det är oftast därifrån de här flickorna som de utsatte kom ifrån. De letade efter flickor som redan hade gått igenom olika trauman eftersom det gjorde dem mer sårbara. Och människor som är mer sårbara är lättare för förövare att manipulera. Det började nästan alltid på samma sätt. Det började med att flickorna kom till huset och att de skulle massera äldre män. Och då rörde sig både om Epstein och hans inflytelserika vänner. De här massagerna slutade nästan alltid i sexuella övergrepp och om att flickorna fick ungefärligt $200. Bland de yngsta var 14 år gammal när det började. Han såg till att flickorna var beroende av att få betalt och han har även hotat många av dem för att få sin vilja igenom. Vilket också resulterade i att många av flickorna gjorde regelbundna besök och hade kontakt med honom i år. För att liksom, det är verkligen jätteviktigt att förstå att vissa av de här flickorna bodde ju liksom på gatan och hade blivit utkastade från sina hem. De kom från missbruksfamiljer, alltså det var väldigt, väldigt, väldigt tunga förhållanden som de levde i. Så att ha någon som helst inkomst var jättestort för dem och någonting som de var väldigt beroende av. Och på det så fick de ju också, alltså så var det ju också varvat med mycket hot. Jag vet att han bland annat har liksom, ja men han har visat vissa tjejer liksom övervakningsrum där han visar att han har kameror i alla rum. Så att de vet att han har, liksom filmmaterial på allt som händer i huset. Och det finns även andra hot som jag kommer till lite senare. Ja, och det är ju även då att de blir väldigt beroende med att ta med sig vänner till honom. Och det, i det fallet ska det också sägas att många trodde att de var de enda som gick igenom övergreppen. Det var många som trodde att det bara liksom var massager för andra, men att de var de enda personerna som de förgrep sig på. Så att det är också viktigt att förstå att när de tog med sig vännerna så förstod de inte alltid vilken situation de satte dem i. Flickorna har även vittnat om att Maxwell och Epstein har förgripit sig på dem tillsammans. Så det var inte alltid bara Epstein utan, och inte bara hans liksom, vänner som alla var män. Utan Maxwell har också haft en väldigt liksom, delaktiv och aktiv roll i det hela. Och polisen i Palm Beach jobbade under en ganska lång tid för att kunna bygga ett fall mot honom. Och för att kunna säkra så mycket bevis som möjligt. Men de mötte ständigt massa motgångar. Bland annat när de gjorde en husrannsakan så var det tydligt att Epstein hade blivit förvarnad. Nämligen så var alla hårddiskar till datorerna borta. Men trots det så hittade polisen ändå mycket användbara bevis. Ett väldigt känt namn bland de utsatta är ju Virginia Roberts. Som har varit, ja hon har blivit ett väldigt känt namn för offrerna då. Hon beskriver sig själv som att hon var det perfekta offret för hon hade tidigare gått igenom en våldtäkt och detta berättade hon för Epstein och Maxwell väldigt tidigt. Hon hade ingen självkänsla och ingen respekt för sig själv. Hon var konstant livrädd och de varvade med att ge henne pengar och omtanke och saker med fruktansvärda övergrepp. Så att det inte är så att de var liksom fruktansvärda hela tiden heller utan det var varvat med en del värme så att man liksom, ja, så att hon stannade i den här situationen. Dels utav rädsla och dels av liksom beroende. Hon blev ju till slut ett offer för trafficking eftersom de också sålde henne till många av deras vänner. Hon har ju bland annat vittnat om att hon blev såld till Prince Andrew när hon var 17 år. Men för att återgå till polisen hade de byggt ett starkt case runt honom. Och polisen tar kontakt med the state attorney som är så, som efter att ha hört bevisen mot honom säger att de kommer låsa in honom för resten av hans liv. Men problemet är att även Epstein förberedde sig väldigt väl för det här. För att han hade ju som sagt fått tips och han visste ju att han liksom var under investigation så att säga. Så att han kunde ju också förbereda sig otroligt väl. Så att han letade bland annat efter information som han kunde utpressa olika liksom personer i i den rättsliga processen med. Han byggde ett väldigt starkt försvar och hade en liksom, ja, han hade en fruktansvärd advokat. Och jag förstår att det är advokatens jobb att försvara sin klient. Men just i det här fallet, han har ju också varit med i många kända fall. Och han är också anklagad för att ha bland annat våldtaget Virginia då. Så att han är också anklagad för att ha en del i det här. Men han förnekar ju det. Men det finns ändå vittnen mot honom. Men de byggde i alla fall ett väldigt, väldigt, väldigt starkt försvar. Och det finns fruktansvärda historier om hur de här offerna blev behandlade under olika förhör. Man märker även att the state attorney, och för övrigt att jag fortsätter säga det är för att det är lite svårt att direkt översätta vissa av dessa amerikanska termer. Men om jag skulle säga det i en svensk kontext så skulle det väl liksom vara någon typ av chefsåklagare. Men i vilket fall så liksom state attorney i det här. Man märker liksom att han har börjat ändra sig om Epstein. För att hans utgångspunkt var ju då så att vi kommer låsa in honom för resten av hans liv. Men nu blir det liksom mer och mer oklart. Och slutligen så döms Epstein bara för solicitation of prostitution. Och om jag inte minns helt fel nu så är det bara i 2 eller 3 fall. Och det här kan ju förklaras som liksom värvning till prostitution. Det finns alltså ingenting i den här första domen om våldtäkt. Och inte heller att flickorna var minderåriga. Och de har ju inte heller fått berätta sin sida överhuvudtaget. Utan alla hade tystats. Så det blev en otrolig chock för, ja, mer eller mindre alla, men inte minst för offren då. Det här skapade en så stor frustration att polischefen valde att gå kring the state attorney och lämna över detta fall till FBI, vilket är ytterst ovanligt. Och vid det här läget får både liksom tv, tidningar och offer i det här fallet motta väldigt mycket hot för att de försöker att tysta den här historien. En annan mycket känd överlevare är Maria Farmer, och både hon och hennes lilla syster har varit utsatta för Epstein. Fick motstå så mycket hot från bland annat Maxwell, eller det var främst från Maxwell. Hon liksom ringde henne och utgjorde hot som att så, jag vet vad du brukar springa, att du brukar vara på den här gatan och du borde vara mer försiktig för man kan försvinna om man befinner sig där. Så att hon fick liksom, hon beskriver hur hon flyttade och flyttade och flyttade. Men att de konstant hittade den igen. Men fallet hade ju då avgått till det FBI. Och det hände väldigt, väldigt lite. Och det här skapade sån frustration även internt på FBI. Att agenter bråkade och de ringde liksom gråtande och bad om ursäkt till offer för att ingenting hände. Och det här är en historia som återupprepar sig väldigt många gånger. För även hos det FBI så ser det ljust ut till en början, och det ser ut som att de samarbetar mycket med polisen och målsägande beträden för att få fram nya vittnen och fler offer. Men även här börjar det märkas efter en tid att det inte går åt rätt håll. De blir mer och mer hemlighetsfulla och kontakten försvinner mer och mer med andra insatser eller instanser. Till slut kommer slaget att man har upprättat en plea deal med Epstein. Och han döms då så otroligt lindrigt man bara kan. Till 18 månader i fängelse. Fängelse med väldigt låg säkerhet. Och det är flera personer som har beskrivit detta som att han bara bodde på ett dåligt hotell och inte liksom avtjänade något straff. För han fick också nämligen tillstånd att jobba 6 dagar i veckan på sitt kontor. Så länge han var tillbaka på fängelset 2000. Så 6 dagar i veckan kunde han lämna fängelset 12 timmar i sträck. Och det finns ju även ganska mycket spekulationer att han bara kunde liksom fortsätta med sin brottslighet då. Och det här var ju en otroligt stor chock för alla inblandade. Och inte minst för de utsatta igen, som igen liksom inte, de hade aldrig fått använda sina röster, deras berättelser hade aldrig kommit upp till ytan. Och ja, men de blev tystade helt enkelt. Det var Alex Acosta som kom fram till denna deal med Epstein. Och det är ju en man som vi senare har sett i nära samarbete med Trump. Under Trumps liksom första president. Ja, när han satt som president första gången helt enkelt. Och det var en tjänst som han senare också fick avgå ifrån. För att ilskan kring liksom den här dealen han hade skaffat med Epstein var så stark. Ingen visste ju att det här skulle komma. Och media rapporterade om offren på ett fruktansvärt sätt efter det här. De beskrevs som prostituerade, som att, och som att liksom sälja sex till dessa män var någonting de hade valt. Och att de bara råkade vara minderåriga. Men Epstein kom också ut efter 13 månader. Och under sin prövotid så bröt han mot reglerna nästan varje dag. Vilket också finns dokumenterat. Men igen så var det ingen som faktiskt gjorde någonting. Att människor var så rädda för honom var hans främsta vapen. Men i detta första liksom rättsliga fall som han gick igenom och som han då blev dömd till för de här 18 månaderna då, så var det också mycket brott som saknades. Det var en väldigt liten del av de brotten som senare skulle bli kända som fanns med på liksom bordet då. För det finns ju även bland annat alla som inträffade på det väldigt ökända The Island. Och även från denna tiden finns det fruktansvärda vittnesmål om hur kvinnor blev våldtagna och sålda till väldigt rika män. Det här var ju en helt privat ö Och det var något som Epstein var mycket mån om, att hålla den liksom helt privat. Och en kvinna som ofta var där var Virginia, som också berättade om hur de skapade en otrolig beroendeställning till dem. De tog över hennes liv helt och hållet genom att försörja henne, se till att hon får utbildning. Och detta skapar både en beroendeställning, men de är också så innystade i varenda liten del av hennes liv, vilket leder till att de kan utöva en otrolig mängd kontroll över henne. Och det är väldigt, väldigt svårt att bryta sig fri. En annan sak som skiljer sig från övergreppen som skedde i till exempel Palm Beach är att en man som jobbade på ön även har berättat om vad han har sett. Och det är någonting som är väldigt, ja men det är ganska originellt i det här fallet. För att till exempel de anställda i huset i Palm Beach har ju liksom vägrat att prata om vad som pågick i det huset. Men den här mannen beskriver det som att han fick ett uppvaknande när någon frågade ifall han hade barn och han svarade att han hade två döttrar. Och han insåg att hans döttrar inte var mycket yngre än de flickorna som var på den här ön och blev utnyttjade. Han berättar bland annat om att han har sett prins Andrew där med bland annat Virginia. Och det är ju någonting som han som sagt starkt har förnekat. Jag vet inte om ni kommer ihåg det fallet när han är, eller fallet, men i det klippet när han intervjuas av BBC och liksom ingenting överhuvudtaget är logiskt, men där han förnekar allt i vilket fall. Men slutligen så blir det ju i vilket fall en resning i fallet igen. Och ilskan mot Acosta var så otroligt stark vid det här läget. Man menade på att hela dealen hade varit korrupt och att överlevarna hade blivit tystade. Han har själv alltid försvarat sitt agerande och tyckt att han har gjort vad han skulle göra för att hans mål var att få den här mannen i fängelse. Men det är också väldigt, väldigt tydligt att det inte har gått rätt till. Det finns liksom dokumenterat att han har haft många möten med Epstein liksom utanför kontoret och det finns väldigt mycket mejl och det är liksom, det är mejlkontakt mellan privata adresser och inte liksom arbetsadressen och det är, ja. Det finns väldigt mycket liksom som tyder på att han inte riktigt hade så rent mjöl i påsen så att säga. Men 2019 så blir han återigen gripen och då på en flygplats. Och vid det här läget så riskerar han 45 års fängelse. Och det här kom ju som en otroligt lättad för alla inblandade och framförallt då offren som aldrig har fått någon upprättelse och aldrig har förberättat liksom sin version av vad de har blivit utsatta för. Så att man har liksom en väldigt, ja, det är en väldigt liksom hoppfull och positiv syn på det hela när den här rättsliga processen liksom dras igång. Men det tar ju också slut ganska fort för att Epstein hittas ju nämligen död i sin cell. Man säger ju att det här ska vara självmord, men det ska ju nästintill vara omöjligt i ett häkte som har så hög säkerhet som detta. Och även här förekommer ju otroligt mycket märkliga liksom omständigheter att vakterna sov, att kameran ska vara av under tillfället han dör. Och det är så otroligt många frågetecken kring hans död också. Så att även kring den finns det ju otroligt många konspirationsteorier. För att det är ju lite vad som händer när man inte släpper den sanna historien. Att folk börjar bygga alternativa händelser och vad som kan ha hänt annars. Väldigt snabbt efter att Epstein hade blivit gripen där för andra gången så började alla dessa mäktiga män ta väldigt stort avstånd från Epstein. Bland annat Trump sa helt plötsligt att han inte hade haft kontakt med Epstein på 15 år. Och att liksom de aldrig var goda vänner utan att de bara så, man råkade vara på samma fester när man hade hus i samma områden och man sa hej till varandra och det var inte mycket mer än så. Men försvårande omständigheter för Trump är ju att man bland annat hittat det här gratulationskortet från honom som han skickade då till Epstein där han också har ritat en naken kvinna. När det här kom ut så tappade ju Trump det helt och hållet och stämde ju även The Wall Street Journal som var de som avslöjade det här. Jag vill också nämna Maxwell, alltså Epsteins flickvän eller mamma om man nu vill kalla det. För att hon avtjänar ett 20-årigt straff för bland annat rekrytering av flickor till prostitution. Det kom dock ut ganska nyligen att hon har flyttats till ett fängelse med väldigt låg säkerhet. Och det här har liksom också skett i det tysta. Det har liksom inte varit några stora rubriker om det här riktigt förrän liksom privatpersoner började uppmärksamma det här och man fick nys om historien. Och det verkar vara lite oklara omständigheter kring det också. Hon avtjänar i alla fall ett 20-årigt straff. Och även hon förnekar ju att någonting av allt det här som hon är anklagad för någonsin har hänt. Och det här, ja, jag säger det lite om och om igen. Men det är ju en historia som aldrig tar slut. Eftersom de också använder den här så otroligt mycket i amerikansk politik. Trump använder ju sig av det här i en jättestark utsträckning inför valet. Hans retorik var ju att han skulle släppa alla filer och röja upp det som de kallar pedofilringarna. Han har ju en lång, lång tid skylt på att det är demokraterna som har velat hålla det här hemlighetsstämplat. Och att han kommer att släppa allting direkt. Bland annat Epsteins Black Book, där hans klientlista ska ha funnits, har sagts funnits i FBIs ägo. Men det här är någonting som FBI sedan har backat på helt och säger att den inte existerar. Men som vi vet så har ju Trump också inte fullföljt några av de här löftena sedan han faktiskt blev president. De släppte ju vissa delar av Epstein-filerna, men det var ju bara information egentligen som vi redan hade. Och det här har ju även skapat ganska stora splittringar inom MAGA-rörelsen. Och vi alla såg väl när Elon Musk bland annat anklagade Trump för att finnas i Epstein-filerna. Så det här har ju blivit ett otroligt stort problem för Trump, att man pratar så mycket om det här och att det blivit sånt hårt tryck på att släppa de här filerna. Och det skapar ju även, som jag sa, även runt liksom Epsteins död då, så skapar det ju mycket teorier och konspirationer. Man får ju anta att dessa filer aldrig kommer ut, alltså att anledningen till att de inte kommer ut är att det finns människor med från båda sidorna. Alltså att det både finns liksom demokrater och republikaner. För att under Bidens styre så släpptes de ju inte heller. Så jag vet inte riktigt vart vi kommer att landa i det här, ifall vi någonsin liksom kommer se någonting faktiskt ske överhuvudtaget. Men det känns som liksom en nyhet som bara fortsätter. För att vara helt ärlig. Det känns som att man har läst om det här i år och att det ständigt kommer ut mer. Men jag vill även ta upp Virginia igen. För att hon flydde ju slutligen från Epstein efter att han och Maxwell bad henne att agera surrogat för dem. Vid det tillfället så kände hon att hon var tvungen att ge sig av och hon fick dem att skicka henne till Thailand. Där träffade hon en man som hon gifte sig med och flyttade till Australien. Och efter det hade hon inte mer kontakt med Epstein eller Maxwell. Men 2025 möttes vi av nyheten att hon tyvärr hade gått bort via suicid. Vilket var så fruktansvärt tragiskt. För det här har verkligen varit ett väldigt starkt vittne. Och ja, det har pratats väldigt mycket om Virginia. Hon var med dem så himla länge. Och det är så fruktansvärt tragiskt att det var så här hennes liv tog slut helt enkelt. Men för 3 dagar sedan så publicerade också Fempers en artikel. Och där skriver de om att både Elon Musk och prins Andrew finns med i dokument som har offentliggjorts av demokraterna i kongressen. Och det gäller då alltså The Epstein Files, så att säga. Egentligen så säger inte dokumenten jättemycket mer än att de har besökt den här ön. Och varit på fester och även varit på liksom det här privatplanet som man kallade Lolita Expressen. Och det ska röra sig då om tidigt 2000-tal. Även Sarah Ferguson, som är prins Andrews tidigare fru, har fått sparken från 7 olika välgörenhetsstyrelser. Och det är ju efter att det har uppdagats att hon haft kontakt med Epstein. Hon har bland annat bett om ursäkt till honom i ett mejl från 2011. Och där bad hon om ursäkt för att hon har tagit avstånd från honom offentligt. Och hon ska även ha kallat Epstein för hennes bästa vän i det här mejlet. Så att det är ju som sagt en väldigt liksom lång och gedigen historia och vi är ju inte ens klara här. Det finns otroligt mycket mer jag skulle kunna tagit upp och det finns otroligt mycket mer som kommer hända i det här fallet för att det tar ju som sagt aldrig slut. Men jag tycker ändå att det, alltså med tanke på hur stort det här fallet är och hur mycket uppmärksamhet det här fallet har fått och hur fruktansvärt liksom de här offren har behandlats, så tycker jag att det är viktigt att prata om och att ta upp fall som det här. Just för att deras historier ska höras och att de ska få upprättelse för vad de har blivit utsatta för. Och även om Epstein nu är död så är det ju väldigt många mer som är anklagade. Och man önskar ju liksom att man såg någonting hända med det. Men för att det ska ske så antar jag liksom att de här filesen måste bli släppta, vilket jag aldrig vet om de kommer bli. Men det är ett väldigt intressant fall och jag vill jättegärna höra era tankegångar om det och se hur ni ser på det här fallet. Men djupare än så tänker jag att vi inte ska gå den här veckan. Men så att jag tänker att jag ska avrunda här och jag hoppas att ni får en jättefin vecka framöver er. Jag finns på TikTok och på Instagram om ni vill följa mig. Och på båda ställena heter jag Femnytt. Och så hörs vi igen nästa vecka. Tack så mycket för att ni har lyssnat.